Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till årets sista avsnitt av Ekotime Podcast med mig Alex och med mig i studion som vanligt.
Albin.
Yes. Idag ska vi summera klockåret 2022 tänkte vi.
Ja, jag sa ju i förra avsnittet att vi skulle ha en gäst med oss, men det var ju bara snack. Det är ju bara du och jag som sitter här. Ja,
vi är en varsin gäst.
Ja, men det är inte så illa det.
Nej, vi har mycket att prata om idag.
Hur summerar man ett helt år av klockgrejer i alla genrer och kategorier och...
Får väl börja med att säga att vi kommer ju säkert glömma en hel del intressant. Så ja. Vi friskriver oss allt sånt ansvar.
Men vi är alltid öppna för att om vi glömmer någonting som är jätteviktigt så får ni säga till oss
100%.
På Ecotime Group på Instagram eller podcast@ecotime.com att vi får skärpa till oss.
Hur kunde vi glömma att prata om APs 50-årsjubileum till exempel?
Ja, men det kommer vi prata om.
Ja, det är klart.
Och så här, Moonswatch måste vi prata om också. Det är så typisk
din favoritklocka.
Herregud. Men så här, saker som man inte kan missa. Alla saker som man inte kan missa tror vi att vi har fått med.
Säga, nu kommer vi säkert missa någonting bara för att säga sådär.
Garanterat.
Men det är vad det är.
Men vi gasar för att 2022 har ju varit ett väldigt intressant klockår. Och det har hänt, kommit massa nyheter. Det har hänt saker på andrahandsmarknaden. Det har hänt saker bland ADs. Det har skett lite rokader på stan och i Sverige kring vilka butiker som säljer vad. Yep. Men vi kan börja med Ecotime.
Mm.
För i början, väldigt värt att nämna för er som är nya. I början av året valde vi kom Alex ombord.
Jag kom ju precis innan Watches and Wonders klev jag på.
Ja.
Och då valde vi en lite annan inriktning på våra medier.
Ja, för många som har varit med länge känner till att vi länge drev ett magasin som heter Arrowtime Magazine. Och det valde vi att lägga i malpåse för att helt fokusera på våra digitala medier. Och som många av er har märkt så körde vi mycket hårdare på ecotime.com, på bloggen. Vi startade upp vår YouTube-kanal ordentligt. Mm. Började göra snygga klipp, hoppas vi. Och
nästa år ska vi också gasa lite mer i podden, tänker vi.
Ja, och nästa år ska vi gasa mer i podden. Så för att vi gjorde den här satsningen på YouTube och i synnerhet på ecotime.com så har vi inte släppt podden så mycket som vi velat.
Men nej, exakt.
Från och med nästa år kommer vi släppa, vi räknar i alla fall 45 avsnitt under året.
Mm. Så nästan ett i veckan är väl målet. Sen ska ju det vara lite sommarledare, 12 veckor på sommaren och sådär.
Ja, förlängd industrisemester och sånt. Så, men med det sagt att det har varit ett förändringsår för Ecotime.
Mm,
och
verkligen.
Vi hoppas att ni har märkt det. Och för våra poddlyssnare som märker att vi inte släppt lika mycket avsnitt så var det för att vi hade fokus för att få igång någonting annat.
Yes.
Men nu känner vi oss väldigt trygga i att kunna fokusera ännu mer på podden framåt med massa intressanta gäster och teman och lite mer intervjuer och sånt på fältet, helt enkelt.
Precis. Ska vi dra igång och summera det här klockåret då?
Ja, och vi kan väl börja med årets viktigaste klockhändelse som du brukar uttrycka det.
Vilken då?
Watches and Wonders.
Jag tror du skulle säga någonting helt annat.
Ja, då blev det
jag tänkte att du skulle dra till med något så här bara, ja.
Men då blir det något lite kartersläpp om man får fråga
exakt.
Dig. Men.
Vad heter det? Ja, men låt oss börja där. För det är ändå den största mässan vi har. Efter att Basel gick i graven. Och jag var ju där. På plats. Och vi försöker hålla det lite i kronologisk ordning det här avsnittet. Så vi börjar liksom lite för ett år sedan nästan då, exakt. Och Men Watches and Wonders hölls ju i mars, slutet på mars.
Ja, så det är inte ett år sedan.
Det är inte ett år sedan.
Men det är en stund sedan.
Men det är en stund sedan. Och,
vad är Watches and Wonders för de som inte vet vad Watches and Wonders är? Varför är det viktigt för våra lyssnare att veta vad det är?
För att det är den största klockmässan i världen. Där i princip alla stora företag är. Några få undantag. Och där de släpper sina nyheter för året. Eller en stor del, inte alla. För nu för tiden så är det ju som så att förut så var gamla Watches and Wonders som hette då SIHH. Hölls i januari. Nu håller man det i mars. Så det blev ett litet, och Baselworld hölls väl också där omkring på vårkanten. Men där presenterar varumärkena sina nyheter för året, de flesta av dem. Inte alla, för att vissa varumärken väljer att sprida ut lite nu för tiden också. Och det är bara ett jättestort påkostat evenemang som pågår i en vecka. Där man får sitta och kolla på presentationer, känna och klämma på nya klockor, intervjua varumärkesrepresentanter och grejer.
Och det har hittills bara varit för folk, bransch, sådana som jobbar med klockor i stort sett?
Eller ja, jag har för mig att de kör någon dag som är öppen för allmänheten också, men då blir det ju mest gå in och titta. Jag tror inte att det är inte lika kul så, om man får uttrycka sig så.
Men i år vet jag att de kommer att ha 2 dagar öppet för allmänheten.
Yes, och Basel körde ju också så att de hade öppet för allmänheten också. Men det är väldigt svårt, vet jag själv, för att mitt första år på Baselworld, då har du inte kontakter med varumärkena så är det svårt att boka möten. Och då får du titta i montrarna, men du vill ju se klockorna i handen eller på handleden.
De är liksom lite roligare på handleden, ja. Klockorna.
Men om vi dyker in då i vad som presenterades där.
För det är där alla varumärken presenterar. Nej, alla.
Ja, många.
De stora och väldigt många.
Och vissa stora är utanför.
Ja, och det första som vi tar upp kanske de flesta känner igen, och det är Patek.
Ja, jag tror du skulle säga Rolex.
Nej, men okej.
Okay. Nej, men vi kör Patek. Patek tog ur produktion sin Nautilus 5711.
Ja.
Och många trodde det skulle komma någonting nytt på Watches and Wonders. Det gjorde det inte, utan vi fick vänta lite längre på det. Patek släppte en del intressant. Och nu kommer vi inte gå igenom alla varumärken från Watches and Wonders, för det skulle behöva ett helt eget avsnitt. Det kan vi göra nästa år efter vi har varit där.
Absolut.
Ja. Patek släppte lite smått och gott. En favorit för oss är ju deras annual calendar 5205.
R, med grön tavla.
Ja, rosé guldgrön tavla. De släppte 5236G Annual Calendar Travel Time, första gången de kombinerar den, de två komplikationerna. En klocka för jetsetan i vitguld. Och jag vill också nämna här innan vi fortsätter att på sajten ecotime.com så kommer jag, Albin och våra medarbetare Britta och Mia lägga upp lite topplister på klockor som har släppts under året.
Och din är redan ute.
Min är redan ute, så den kan ni kika på. Där är 5326, 5236 menar jag.
Hur många blev det?
10 för mig.
Okej.
Okay. En klassisk topp 10.
Perfekt.
Utan inbördesordning.
Ja, in och kolla.
Ja, Patek släppte lite World Timers, en Perpetual Calendar med grön tavla.
Men de släppte massa roliga saker, men det kändes så här, rent känslan var att de tog ut svängarna lite.
Ja, men sen släppte de ändå det de skulle släppa senare på året.
Och det var nya Nautilus.
Ja. Ja, men det var lite oväntade släpp där från dem, och de tog ut svängarna lite när det kom till vissa modeller, framförallt ändå 5236an med tavelfinish och sånt där och lite färgad lysmassa. Så det var kul att se att de gick ifrån lite kanske vad de, och sen släppte de ju mycket som de också är liksom klassiska grejer.
Och Rolex då?
Rolex, där får ju du berätta, för det har ju du stenkoll på.
Jag tyckte det roligaste som Rolex släppte i år var ju Leftin, GMT.
Ja.
Och det
är det du... säger ju ganska mycket hur kul grejer de släppte då.
Rolex är ju som Porsche.
Ja, de släppte ju en uppdaterad Air King med kronskydd också.
Så här, Rolex är lite som Porsche. De gör små förändringar år till år, och de förfinar det de har. De tar inte ut svängarna allt för mycket. När de väl gör det så blir det väldigt i regel väldigt hypat.
Mm.
Jag brukar referera till Rolex som bruksklockor, för därifrån deras arv kommer.
Mm.
Rolex har ju gjort flera modeller tidigare med, när jag säger lefty, då menar jag ju att kronan är på fel sida.
Så att säga.
Ja, kronan brukar alltid vara på höger.
Mm.
Ja, här var den på vänstersidan. Och så de blickar tillbaka till saker de har gjort förut och komponerar in det i något nytt.
Mm.
Och så körde de ju bezellen i svart och grön keramik.
Mm. Har vi en officiellt smeknamn på den här nu eller?
Jag säger Destro, men det är för det vad italienarna säger och jag, för att jag är pretentiös.
Det är inte Sprite eller...
Folk säger Sprite, folk kallar det för Lefty har jag hört. Destro var det bara några som kallade det i början och jag fastnade väl där också. Ja. För de gamla kallas för Destro är väl...
Vänster på italienska.
Ja, något sånt. Och Erking är jag inte ett stort fan av. Jag tycker de är väldigt... ja, de är svåra att älska. Men när man väl har dem på armen är de bara väldigt stabil Rolex. Så den nya var lite nättare att ha att göra med. Och med så.
Men sen släppte de någon Yachtmaster, va? I guld.
42an är gulguld.
Ja.
Den måste man ha... Jag har provat den flera gånger. Lite för... Du måste ha lite handleder på den. Jag tycker den tidigare som var i roséguld som hette 126-655 på Oysterflex var mycket, sitter bättre på handleden.
Mm.
Och jag är ändå runt 18 ish beroende på
väderlek.
Väderförhållanden.
Och pre eller efter julbord.
Ja, exakt.
Men sen släppte de väl någon lite stentavlor och grejer, släppte de väl till Day Dates och Yachtmaster och sånt där.
Ja, men till
också.
Exempel det pratade om i förra tidigare avsnitt i år. Onyx-tavla till dig, det är ett 40 med baguetter. Så svårt att inte tycka det är coolt. Onyx-stentavla.
Jag tyckte ju det var kul att de äntligen släppte en räfflad ring till sin platina Day-Date.
Ja, de hade ju haft problem gjort. Att få till det genom åren, som brukar säga. Men nu kom den. Och allt det vi säger och sammanfattar är ju så här, små ändringar som gör saker bättre eller sämre ligger väl i betraktarens öga. Ja. Men de gör inte några helt galna saker.
Däremot tog de ur lite modeller i produktion. Typ de färgglada Oyster Perpetual 41. Typ
ja,
alla färger.
Och det var väl sunt.
Ja.
Det blev sån jäkla hype kring dem.
De kostade väl typ $30,000 ett tag där.
Ja, Tiffany turkosa inom citationstecken, Tiffany-tavlorna. Och på gott och ont.
Ja, kort produktionstid. Det måste vara typ det kortaste i modern tid, va? Typ ett eller två år.
Ja, det var inte länge i alla fall.
Nej.
Och men de har ju också gått tillbaka ordentligt på andrahandsmarknaden.
Med all rätt. Instegs billigaste klockan i Rolex sortiment.
Med mest eftersökta urtal.
Ja, helt sjukt.
I stort sett. På tal om att ta ut svängarna.
Ja.
Så Grand Seiko är ju ett varumärke som vi gillar. Som gör väldigt stabila saker från Japan. De släppte en turbion.
Ja.
Den har du.
Kodo Constant Force turbion.
Den har du klämt på.
Ja. Den...
Det är inte, nu avbryter det, men det är inte särskilt Grand Seiko att släppa en turbion.
Nej, men det är väl deras mest komplicerade klocka yet to date. Och den var ju bara helt jävla fet. Cool alltså.
Kändes det att det var en Grand Seiko? När
Nej.
Du...
Nej.
För när jag tar en Grand Seiko i handen.
Ja.
Så är det ofta så här att de är så tråkigt bra.
Ja.
Allt är så otroligt välfinisherat, sterilt nästan.
Yes. Det här var liksom skeletterat, tourbillon, bara extra
det
allt.
Det kunde vara en Roger Dubuis.
Ja, typ. Ja, men alltså på riktigt. Jag tyckte det var jättehäftigt att se att de har ju kunskapen, men det har aldrig liksom kanske funnits någon efterfrågan för det. Men det är kul att de tar ut svängarna, precis som du sa, och släpper något sånt här som man absolut inte
förvänta sig. Och det är det jag försöker säga med hur den klockan faktiskt såg ut.
Ja.
Skulle inte stå Grand Seiko på den så skulle det inte finnas någonting som sa, oj, det här är en Grand Seiko.
Nej, exakt.
För det är så olikt allt annat de gör.
Och de har ju släppt mycket nyheter generellt under året liksom, och det kommer grejer. Men här är väl den som sticker ut, måste jag säga. På alla sätt och vis. Så. Och sen har vi ju Vacheron.
Vacheron Constantin. Släppte sin 222 i gulguld.
Yes.
Vilket är en reissue på en
gammal modell
från
78 8 tror jag, va?
Ja, integrerad länk och så vidare. Var ganska var oälskad en stund.
Alltså vintage-varianten?
Ja, vintage-varianten.
Ja. Den var inte jätteälskad, nej, utan där valde man AP och Patek före. Liksom. De kommer ju kapp till slut också. Och det här är ju typ en kopia på sitt egna original, så att säga. I guld, på länk, med nytt verk och lite små detaljer. Ny länk såklart, sånt där med uppdaterat lås och så vidare. Men det är en förfinad, modern tolkning på en av deras sportklockor från 70-talet.
Och varför de släpper massa andra coola saker också?
Ja, de har ju släppt mycket under året. De släppte ju också 3 stycken Overseas under Watches and Wonders. En tourbillon skeletterad helt i titan.
Det är rätt coolt.
Första gången de släppte en helt i titan. En skeletterad tourbillon helt i roséguld. Och en perpetual calendar skeletterad helt i roséguld.
Och det som är så intressant med Vacheron, i alla fall man kollar på andrahandsmarknaden och sånt. För om man jämför det med Patek och AP, vilket man ofta brukar göra, den trion.
Mm.
Så Vacheron brukar oftast vara lite billigare och finnas mer tillgängligt. Men allt som du vill ha från till exempel AP och Patek och sånt, det finns hos Vacheron också. Det är väl väldigt mycket varumärkesgrej.
Yes.
För då, eftersom de ofta är billigare på andra hand och relativt enkla att få tag på hos auktoriserade återförsäljare. Har varit. Ja, de har ju fått sitt ordentliga uppsving också.
Yes.
Men det finns väldigt mycket värde där om man är ute efter den sortens klockor.
Ja, verkligen. Och sen från Cartier, om vi ska hoppa in där direkt, så de släppte ju dels en helt galen Crash som var limiterad och som antagligen sålde slut typ direkt.
Är Crash din favoritklocka från Cartier?
Nej.
Är du anti den för att alla andra älskar den?
Nej. Men om den en gång var tillgänglig i framtiden, så att säga, prismässigt, så är den det absolut inte nu.
Nej, för nu går de på en mil eller något.
Men typ, alltså förut kunde du få
för en vanlig guldguldare.
Ja, 500 uppåt. 700 mille, beroende på. Alltså, de har släppt lite olika varianter på de där. Den här kostade ju typ en mille. Men den var ju, det var ju diamanter och allt möjligt skit på den. Alltså jävligt cool. Men det jag ville prata om där, som jag tyckte stack ut lite, var ju deras 3 olika modeller av Santos Dumont som de släppte med lackerade boetter i stål, rosa, guld och platina. Där stål är icke-limiterade, de andra 2 var limiterade till 200 och 150 extra. Som verkligen har fått liksom mycket kärlek på sociala medier. Framförallt varianten i roséguld. Den har ju liksom en typ en beige urtavla och lite beige lack. Riktigt snygg och gör sig väldigt bra på bild. Och väldigt poppis verkligen. Sen släppte de ju sin tank i svart och stål. Svart tavla, helt svart, utan index. Den blev poppis också. Och sen släppte de likadan fast med manuellt urverk i gult guld med svart tavla. Så de släppte en del och
vilken var din favorit av allt då?
Cartier. De släppte ju den här Masse Mysterieuse, där rotorn är urverket, urverket är rotorn.
Okej.
Okay. Ja. I platina. Tog 7 eller 8 år att utveckla. Men den är bara helt bananas.
De gör riktigt coola saker.
De gör mycket som man inte känner till, som är häftigt, som gör sig väldigt små upplagor. Liksom, som ofta tyvärr är helt obärbart, för de är typ 46-48 mm. Men de kan, och det är kul att se att de gör såna här grejer som ingen förväntar sig också. Men jag tror, alltså favorit Santos Dumont tror jag, bara för att det var helt oväntat släpp. Liksom.
Om ni gillar Cartier, glöm inte att besöka Cartier-butiken i Stockholm, för de har klockor på plats som inte finns någon annanstans.
Ja, ibland så brukar de faktiskt ha ganska mycket kul. Jag såg ju till exempel den här Mystery Panter-klockan där de har liksom typ guldkulor som formar panterns huvud.
Ja, som rinner ner.
Ja, exakt.
Det är så svårt att förklara, men det är helt knäppt.
Ja, en sån har de haft inne. De har haft inne några limiterade pjäser.
Tankasymmetrik.
I platina.
Skeletterad.
Ja.
De hade en full pavé Ballon Bleu sist?
Ja, de har, frågar man lite så kan man faktiskt ha någonting lite sånt där som inte ligger framme ibland som man kan få titta på. Så det, om ni har vägarna förbi så rekommenderar vi ett besök dit. Så. Och om vi fortsätter då på Watches and Wonders-spåret. Jérôme Lecoultre släppte ju några crazy pieces, so to say.
Jag är så glad att jag slipper uttala det nu.
Jérôme Lecoultre. De släppte två Hybris Artistica, heter de. Helt galna, komplicerade grejer som man måste se på bild och video nästan. Svårt att förklara i podd. Men det jag ville ta upp där... Som de
allt släppte, är svårt att förklara i podd. Det är därför ja, vi även har en blogg.
Polaris Perpetual Calendar släppte de i stål och roséguld. Och Polaris är ju någon, en liksom modern version av Memovoxen till utseende. Liksom. Och här släppte de en Perpetual Calendar i roséguld och stål på antingen stållänk eller gummiband. Riktigt cool. Och senare under året släppte de ju faktiskt den med, bara med datum i grönt som är riktigt snygg, som vi har skrivit om på Echotime faktiskt. Där gjorde de ett bra jobb. De släppte även lite i sin master-serie en kalenderklocka och en vanlig med blå tavla. Mm. Ja, men de hade ett bra år tycker jag. Sådär. Det var inte, handlade inte bara om reversum, vilket var skönt att se. Att det kommer lite nytt där också som inte är reversum. För det blir lite så, precis som typ Royal Oak var AP, att man satsar mycket krut på den bästsäljande linjen. Liksom, men de har så mycket annat intressant i sortimentet. Parmigiani vill jag lyfta upp också. De satsar ju stenhårt på sin guldko. Det är ju Tonda PF-linjen, deras sportklocka. Mikrorotoverk, extremt schyssta finish.
Jag har så dålig koll på det. Det finns ju inte riktigt att tillgå i Sverige.
Nej, exakt.
Det ser bra ut på bild.
Ja, riktigt.
Och jag förutsätter att det är riktigt schyssta grejer.
Ja, tunna, fina, integrerade, varvar, liksom borstade och polerade ytor. De släppte en GMT Rattrapante, de släppte Tourbillon, de släppte Skeletterat. Senare under året släppte de även en i mindre storlek, 36 mm, som vi skrev om nyligen. Men de känns som att de börjar hitta sin grej nu och kör på. Liksom. Så att de tror jag vi ska hålla koll på framöver, för de verkar ha mycket intressant på gång.
IWC, ja. Schaffhausen.
Pilotklockor, keramik, Ceratanium, deras egna keramik.
Vi började ju tidigt i året och kolla på, vi fick hem deras pilotkronografer.
Lake Tahoe och Woodland.
Ja,
och grön keramik och vit keramik.
De var coola, den vita riktigt var cool. Riktigt fräck.
Ja, på vitt gummiband. Ja, riktigt schysst. De släppte lite olika piloter. Big Pilot 43, Pilot's Watch 41 och så. Ganska bra släpp, kul. Jag gillar ju deras keramiska boetter. Det är någonting de har jobbat med väldigt länge faktiskt på IWC. Ser bra ut. In-house kronografverk nu. De har rullat ut det i fler modeller. Liksom, det var inte så mycket, men det var starkt det de släppte.
Ska vi gå till några som har haft ett riktigt starkt år? Som jag tycker är rätt
kör,
saker.
Kör.
Tudor.
Mm.
Jag tror att Pelagos 39 kan vara ett av de...
Ja, men den kommer vi till sen, för den släpptes ju inte på Watches and Wonders. Vi kan ju börja med Black Bay Pro istället, för den vet jag att du tycker om väldigt mycket.
Black Bay Pro köpte jag en.
Ja,
faktiskt.
Du ser.
Och varför köpte jag den? För att en av mina favoritmodeller från Rolex Explorer 1655. Som man kan ju lugnt säga att den är Black Bay Pro är inspirerad av.
Ja, med, verkligen.
Ja, stålbässel med svarta siffror på. Stor orange
GMT-visare.
Mm. Det enda jag tyckte var lite tråkigt med Black Bay Pro att den var ganska stor.
Ja.
Men den är ju byggd så bra.
Ja,
det
verkligen.
Är så jäkla bra stålklocka.
Ja, verkligen. Jag hade lite problem med tjockleken på den. Jag tyckte den kanske var lite tjock, men jag har ganska små handled också.
Då skulle du ha in ett GMT-verk i den också.
Mm, så är det ju. På mina smala handleder så var den lite topptung. Även fast jag sizade den när vi provade den. För den skrev vi om och gjorde en ordentlig hands on på sajten. Men riktigt snygg klocka. De släppte lite mer. De släppte GMT, så kallad Root Beer, om vi får kalla den så. Inspirerad. Tvåtons GMT. De släppte lite annat smått och gott. De hade också en stark Watches and Wonders, måste jag säga. Har vi alltså, nu har vi inte ens gått in på Independence och sånt där från Watches and Wonders, men...
Men vi har så mycket, vi har pratat så mycket om Independence. Vi kommer bräka av det senare, ja. lite senare. Var du på Tudors event?
Med Beckham?
Ja.
Ja.
Snyggt.
Tack.
Det är väl sällan Beckham, David Beckham, fotbollsspelaren för er som inte känner till.
Fotbollslegendaren.
Tudor hostade ett event med David Beckham, för han är ambassadör för Tudor och gjorde det på Spesso i Stockholm.
Mm.
Och ja, så var meet and greet och kolla på klockor och sånt.
Ja, det var trevligt.
Ja.
Faktiskt.
Nämnvärt.
Nämnvärt, absolut. Ja, Beckham publiksvisit i Stockholm. Ja. Det är häftigt. Då är man där. Eller hur?
Du som gillar fotboll, var det extra roligt för dig att träffa David Beckham?
Ja, men det är lite kul. Det är någon man har vuxit upp med som liksom så. Ska vi lämna Watches and Wonders där? Känner vi oss nöjda med det? Eller?
Ja, men jag tycker vi rörde vid det som var av intresse och av relevans.
Mm.
Har vi missat någonting så är det vårt fel.
Ja. Ska vi prata om det som släpptes precis innan Watches and Wonders då?
Helst inte, men börja.
Det är ju de här klockorna som man kan köpa från en bil som cirkulerar i stan nu för tiden ibland.
Moonswatch.
Ja, ditt favoritsläpp för året. Eller?
Nej, men jag vill inte ranta om det så här. Jag tycker bara att det, jag tycker de är snygga. Jag känner ingenting när jag får dem i handen.
Du provade ju en idag och sa, den sitter ju bra ändå.
Den satt bra, men det känns... De har mergeat en Swatch och en månklocka, en Speedmaster, så det blir lite Moonswatch, stämpla på en prislapp på strax över 2,5 svenska.
Ja.
Och kränkt satan.
Det var så många som pratade om det här på Watches and Wonders, för de släppte det väl bara dagarna innan, vilket var planerat, misstänker jag. Vilket var kul, för det var mycket snack om det. De lyckades ju verkligen med sin kampanj där. Och jag menar, det är väl bara kolla nu så här, 7-8 månader senare så är det fortfarande folk som köar utanför butiken när de öppnar för att köpa en Moonswatch liksom.
Ja, och varför jag kan ta det så här, varför jag tycker uppskatta Moonswatch är för att det öppnar folks ögon för klockor.
Och är en väg in i ett intresse.
Ja.
Slash missbruk.
Exakt så. Och jag gillar ju Speedmasters, jag gillar Swatch. Den här klockan är ingenting för mig.
Nej.
Helt enkelt. Jag kommer inte vara missundsam mot folk som tycker om den. För att det är så väldigt många. Jag har vänner som samlar på Perpetual Calendars från Patek som tycker Moonswatch är hur roligt som helst.
Mm.
Där är ju nivåskillnad, men det är det som visar och binder samman att det är en del av klockintresset.
Ja,
och det tycker jag är skitkul. Men jag tycker inte om produkten. Bara.
Nej.
Och jag tycker, ja.
Ja, jag fattar. Jag hör dig. Men det är ju onekligen en av de största ändelserna i klockåret 2022 i alla fall.
Tveklöst.
En annan stor händelse som vi tyckte om var ett släpp från Longines, eller två släpp. Zulu Time, deras Spirit, från deras Spirit-kollektion. Deras GMT-klocka då.
Longines släpper väldigt mycket klockor. Deras katalog är jättestor generellt. Det är ett jättestort företag. Vi är glada att vi kan samarbeta så nära med dem som vi gör. Och att de släpper... Ibland släpper de riktigt bra grejer. Jag tycker att deras Legend Divers så tjatar jag alltid om. För att jag tycker att det är en av deras bästa.
Ja,
för den de har kört på länge och gjort massa olika. Och den här Zulu Time är en helt ny modell.
Alltså där får man då alltså en GMT-klocka... från ett bra varumärke med riktigt bra finish.
Större storlek.
42 mm för typ 35 000.
Ja.
Finns i tre olika tavelfärger. Blå, svart och grå. Skulle jag kalla den. Antracit, lite sådär matt. Mm. Med gulddetalj. Jättebra släpp tycker jag. Och i samma veva släppte de ju Spirit. Den vanliga Spirit så att säga. Med datum eller utan. Släppte de i en mindre storlek på 37 mm och den kostar typ 25 000 spänn på länk. Och det tycker jag är en grym första klocka om man vill in i segmentet mellan 20-30 och någonting som man kan ha varje dag.
Det är många som sparar på sig lite och ska köpa en, vill köpa en lite mer premiumklocka som faktiskt tänker sig mellan 20 och 40, 40 som tak liksom, köpa första riktiga ordentliga klockan, och det här kan ju vara en klar kandidat om man gillar Longines, för klockan är rent objektivt liksom, det är mycket värde för pengarna från ett så starkt varumärke som verkligen vet vad de gör.
Alltså det tycker vi var två riktigt starka släpp från Longines i år. Spirit Zulu Time och Spirit 37. Sen egentligen från någonting, alltså från nytt till gammalt, var ju ner en sväng efter Watches and Wonders i Monaco och var med och fotade inför deras auktion. Monaco Legend Groups auktion.
Det är en jäkligt krallig, det är ingen lek där.
Nej, det vill jag bara nämna lite snabbt att det var häftigt att se vissa av de här klockorna live faktiskt. De hade en stark auktion med mycket AP, mycket komplicerade Royal Oaks som görs i väldigt små upplagor.
Sök Monaco på ecotank.com, så kommer den upp.
En bildspecial.
Och det är typ 40 bilder, bara huvudvärk hela från början till slut.
Det var bara ett instick jag ville göra när jag kom på det nu. För att det skedde ju precis efter Watches and Wonders, att jag var där. Häftigt. Ett av mina starkaste klockminnen faktiskt.
Okej,
cool. Ja, men verkligen. Ska vi hoppa in då på 50-åringen.
Audemars Piguet.
Royal Oak.
Ja.
1972 till 2022.
Ja.
Vad gjorde de?
De har gjort massa Royal Oaks.
Ja, alltså typ 2000 stycken eller olika.
Jaha, nej, jag tror du menar från 72 har de gjort massa Royal Oaks.
Jaha, nej, men jag tänkte nu i år vad de har släppt i år.
De släppte ett antal limiterade 50-års jubileums Royal Oaks i olika utföranden. Och som hade... Ja, en hel del. Och de hade...
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
50 års
rotor. Yes.
Som hade en speciellt utsmyckad rotor.
Som inte finns längre nu på hemsidan.
Nej.
Så det gjorde man bara under det här året då. De släppte en ny Jumbo. 16202 heter den istället för 15202.
Jumbo är en av de bästa moderna.
Ja, verkligen. Och skillnaden då mellan den förra Jumbon och den nya Jumbon är ett nytt inhouseverk.
Yes, men den är 39 mm.
Den är typ identisk som den gamla. Det är någon millimeter hit och dit som skiljer. Men det man har gjort då är att man har utvecklat ett helt eget inhouseverk. Förut så har man ju använt deras kaliber 21-21 tror jag den heter, som är modifierat Cherchellecoult ultratunt automatiskt urverk som har funnits sedan 70-talet. Ja, men AP släppte alltså på riktigt säkert 100 modeller Royal Oak. Alltså.
De gasade på.
Det var olika storlekar, olika komplikationer, allt möjligt. De släppte även en Star Wheel, fast i Code 1159, såg du den?
Ja.
Ganska häftig Star Wheel.
Jag gillar Code 1159, det är väl många som inte gör det.
Ja, men jag gillade att man tog... Den komplikationen är ju liksom tre diskar som snurrar. Som indikerar tiden. Lite kul. Alltså, det är olika nuffror då på just diskarna.
Mm.
som snurrar runt. Det var lite kul att se att de körde eller hittade hem till den komplikationen, för det gjorde de på mycket på 80-90-talet i lite mer klassiska boetter. Man stoppade in det i en Code 1159-boett. Bara parentes, men kul släpp från AP.
Mm. Gillar man AP finns det många modeller som har släppts under året att kolla på, med andra ord.
Verkligen.
Vi har skrivit om en del av dem på sajten.
Jag gillar den 16202 i gult guld med förnedtavla.
Den där vignettaktiga som fejdar ut guld mot mörkt ut mot kanterna.
Yes.
Den är cool.
Den är cool. Events då? Nu är vi framme lite så här. Börjar det bli en del events nu i år igen efter att det har varit lite tomt på event faktiskt.
Det var inte årets första. Vi gjorde en, vi körde en liten privatmiddag med Glashytte Original och Frank Sur.
Mm. Det var trevligt.
Ja.
Vi visade upp lite nyheter där. CQ släppte de lite nya varianter på i både stora storleken i grönt, den Panorama Date, släppte den lilla i roséguld, vill jag minnas. Släppte 70s Chronograph i grönt.
Ja, just det. Och det är kul, för Frank Sur är ensam återförsäljare av Glashytte Original i Sverige.
Yeah.
Och det betyder att Glashytte Original är väldigt öppna för att hitta på saker med Frank Sur. Och då brukar vi hjälpa till och ta bilder och vara med och ta med lite samlare och folk.
Mm.
Så gjorde en litet, vi var typ 20 pers bara med, och fick kolla igenom lite coola nyheter.
Yep.
Det är nämnvärt, men jag tror att det största vi gjorde har vi ju tjatat en hel del om.
Ja.
Och det var
event med INDP Watches.
Ja,
ja,
på Moderna Museet.
Yes.
Och det valde vi att kalla för
Independent Watchmaking Day Sweden.
Exakt. Och det gjorde vi med INDP Watches som säljer independent-märken. Yep. Och vi hade besök av Frank Müller, Chapek, Bovea, massor.
Arnold & Son, Armin Ström, Reservoir, Blaken. Ja,
ja.
I princip alla varumärken de säljer.
Ja, och så 150 gäster på Moderna Museet en kväll. Bara kolla igenom alla varumärkesrepresentanter från alla klocktillverkare där var på plats. Bara fick gå igenom allting, ta ett glas, käka snittar.
Ja.
Och vi ska göra ett sånt dunder-event.
Till våren?
Ja, för vi, Ecotime är ju mediepartner. Och, så vi sitter både med gästlister och mediebevakning på det här. Så till nästa vår ska vi ha ett jättestort independent-event. Och om man vill vara gäst då kan man mejla podcast@ecotime.com redan nu. Så sätter vi er på shortlist.
Yes, verkligen. Yes. Det här hade vi ju faktiskt i september, det här eventet.
Ja, så det är nyss. Men hur många hade vi emellan?
Ja, men vi hade inte så där jättemycket. Det var ju sommar och grejer där. Så jag hade lite små event med INDP och gjorde lite specialer med Chapek och sånt där. Men det jag ville säga var att Seiko släppte ju sin Seiko 5 Sports GMT. Inhouse GMT för under 5000 spänn.
Ja.
Det är du. Svårslaget.
Men det hade vi inget event med.
Nej, det hade vi inte. Men jag ville säga det ändå. Och jag vill bara säga att jag tycker att det är sjukt mycket klocka för pengar.
Den gillar jag.
Den är riktigt bra.
Ja.
Riktigt bra.
Du köpte väl tre?
Nej, jag köpte två.
Okej.
Okay. Jag sålde en. Blå, jag behöll den svarta.
Blå och svart.
Ja. Och de, alltså nu kan man ju köpa dem begagnade för typ 3000 spänn.
Just det.
Vilket är fantastiskt mycket klocka för pengarna. Så man vill ha någonting billigt, bra instegsklocka som ändå har en komplikation eller två, den har ju datum också, så tycker jag absolut man ska spana in det, för det är svårt att slå i den prisklassen.
Jag håller med helt. Jag provade den på armen, känns som en stekigare SKX.
Ja, men det är en SKX fast med GMT-verk typ.
Ja, det är lite stekare. Och plus de ser jäkligt bra ut. Vi har tagit massa bilder på dem och sånt. Så.
Ja. Sen hade vi ju faktiskt en intressant Clash of the Titans när det kommer till tunna klockor under 2022.
Min favorit Richard Mille.
Ja. Men vänta, låt oss börja med den som gjorde det först. Så Bulgari släppte Octofinissimo Ultra, världens tunnaste mekaniska klocka. För en kort tidsperiod på typ några månader.
Som hade en NFT-barcode uppe i vänster hörn.
QR-kod på fjäderhuset. Men skit i det. Det var fult. Men den var 1,8
millimeter. Hänga med i trenderna.
1,8 millimeter tjock. 1,8 millimeter tjock.
Ja.
För en mekanisk klocka.
Mm.
Helt insane. Svincool. så hade man världens tunnaste auto, eller man, mekaniska klocka i ett par månader. Sen kommer Richard Mille och gör ett samarbete med Ferrari och släpper deras UP01 som var 1,75 mm tjock.
Utan
QR-kod, men med Ferrari-hästen på framsidan.
Premium.
Och jag måste bara säga att jag tycker, oavsett vad man tycker är snyggast eller så, så är det ju sjukt imponerande av båda varumärken att lyckas ta fram något sånt här tunt, för att det är helt insane alltså. Och då ska vi säga att PSG släppte ju sin Altiplan och Super Ultra Duper Slim för något år sedan också, som också typ 1,9 mm eller någonting. Så att det är väldigt häftigt hur utvecklingen går framåt där på den här tunna fronten så att säga.
Ja, de går lika fort som prislapparna går upp på de här
klockorna. Ja, jag tror Bulgarien kostar väl 400 000 euro eller någonting.
Ja, men vad kostade Richard Mille?
Ja, men typ där omkring också.
Nej, det var mycket dyrare.
Nej, mycket dyrare var det nog inte.
Jo, jag har för mig att det var i alla fall 1,7 miljoner schweizerfranc.
Åh fan.
Om inte mer.
Kanske. Kan stämma.
Det kan säkert vara 10 gånger så mycket också, för man vet inte. Men vi har gjort en artikel på det såklart.
På båda två.
Mm. Och där har vi garanterat rätt siffror.
Ja, det har vi. Butiker i förändring, Alvin.
Ja.
Du var inne och skrapade lite på det där.
Det har öppnats, många företag drar mot att öppna egna brandstores.
Ja.
Och nämnvärt är ju, Sverige är ju litet, så då har det varit fokus på Stockholm.
Mm.
Men både Breitling öppnade på Biblioteksgatan, ja. Watches of Switzerland driver den.
Yes.
Den gjorde vi en butiksspecial på.
Yes.
Och några månader senare öppnade även Omega.
Ja, alldeles nyss faktiskt. Men vi hoppar lite här i tidslinjen. Men båda butikerna drivs ju då av Watches of Switzerland, som du sa. Du har även öppnat upp en Breitling-butik i Mall of Scandinavia.
Yes.
Så det händer mycket på den fronten. Och då är det liksom butiks bara för de varumärkena. Vilket också innebär att i många fall när de har släppt Boutique Edition så har det inte gått att få tag på i Sverige. Men numera så kan man få tag på lite svårare, mer limiterade klockor i de här butiksen. Vilket är bra för de samlarna som på riktigt samlar på de här klockorna och har liksom stora samlingar av Breitling och Omega. Men som inte riktigt har kunnat få tag på de bitarna lokalt som man har velat ha.
Och det är ju så att generellt sett så är ju Skandinavien inte en jättemarknad sett till allt annat.
Så
och även fast alla med varumärken är giganter, så tillverkar de bara x antal klockor, och i synnerhet då gällande de limiterade.
Mm.
Och de måste det spridas ut över hela världen. Mm. Och då blir ju Skandinavien lidande för att mindre marknad, mindre kundunderlag,
yes.
Jada jada. Men Omega-butiken hade en snoop innan, nya snoop.
Ja, vi fick även, den var ju för sig bara speciellt influgen för öppningseventet, men då hade de även nya Bondklockan inne som vi fick titta på.
Ja.
Men de här butikerna är väl värda ett besök om man är i Stockholm och vill titta mer på Breitling och Omega. Sen har vi ju faktiskt gjort ett par butikspecialer på andra butiker runt om i landet.
Engströmsur.
Var kul.
I Jönköping.
Jajamän. Stor och fin butik, bra utbud. Rolex, Breitling, Omega, Tag Heuer, Oris, Sjö Sandström. De har ju mycket som helst där. Jättefin butik. Så där var vi i våras och tittade på deras butik. Vi var hos Bo Berger i Stockholm, hos Petter, och tittade där.
Mm.
Också supertrevligt besök. Han har ju framförallt då Patek Philippe, men även Resence som är belgiskt independent varumärke.
Enda i Sverige som säljer Camille Fournier-band också, vad jag har förstått.
Ja. Så om man vill ha ett stekigt läderband, custom made, så hör man av sig till Bo Berger. Burmansur gjorde vi nyligen också uppe i Skellefteå.
Jättekul. Butik som har funnits sedan 1927. Klassisk klockbutik i Skellefteå som tillhör en del av Stjärnurmakarna. Ja. Det svenska klassiska Stjärnurmakarna. Alla känner väl till det, förmodar jag.
Ja.
I stort sett. Och det som är så roligt, de är ju återförsäljare till exempel Sjösandström, Certina, så här klassiska premiumklockmärken liksom. Mm. Men de har gått mycket mer mot, de säljer även smycken från till exempel Engelbert Stockholm, så här lite så här, ja, det är riktiga ordentliga märken. Mm. Men de har börjat sälja en hel del pre-owned klockor. Mm. Och då är det Rolex, Breitling, Omega och sånt. Och de har verkligen kompetensen för att ta in de här grejerna.
Jag tyckte det var sjukt kul att de hade en Omega inne som de har sålt en gång i tiden på Burmans för typ 60 år sedan. I liksom med...
Det var en Constellation.
Constellation med originalbox och papper och allting. Den var liksom superkomplett. Ja, jäkligt häftigt att se att den hittat tillbaks liksom till var den en gång såldes ifrån. Coolt.
Och det är kul för Joakim där är deras klockexpert får man säga.
Mm.
Och det är han som köper in de här sakerna och hjälper kunder. Och han är det på klocksidan. Men jag vet att de även håller på med vintage-smycken.
Aha.
Och det är en värld jag inte är så jätteinsatt i, förutom att man skrapar lite på så här, kanske Cartier och så här, safe saker.
Mm.
Men det finns verkligen en marknad för det också.
Ja, verkligen.
Och det håller Burmans på med också. Så det är verkligen... det var kul att få en blick in i deras verksamhet helt enkelt. Yes. De ligger uppe i Skellefteå, men man får tag på dem på deras hemsida eller Instagram. De heter Burmans Ur.
Mm. Sen var ju du och jag på resa tillsammans i slutet på sommaren.
Nere i Genève.
Geneva Watch Days.
Ja, och det var första gången jag var på något ordentligt, någon längre klockresa på det här sättet och träffa varumärken back to back hela dagarna.
Mm.
Jag tror det är 4-5 dagar.
Ja, jag tänker du ska få vi behöver inte gå in och djupdyka så mycket i släppen och sånt där, för det gjorde vi ett eget avsnitt om som ni kan lyssna på, som vi släppte för ett par månader sedan. Men jag vill bara att du skulle sammanfatta lite dina tankar och intryck kring eventet. Liksom.
Geneva Watch Days är ju främst independent-märken.
Mm.
Så vi gjorde allt ifrån att vara förbi Frank Müllers fabrik.
Yep.
Tillverkning, jättekult. Till att träffa Grubel Forsy, Moser,
MBNF.
MBNF, bara de här knäppa varumärkena.
Mm.
Gjorde massa, Britta och Mia var med också. Vi har gjort intervjuer med olika VD:ar.
Och det kommer fler.
Ligger uppe på Ecotime på YouTube och på sajten.
Ja.
Det är lite mycket. Jag tror vi hade 25 möten eller någonting. Mm. Det var på 5 dagar och bara sitta och kolla på nyheter. En av mina favoriter var Grubel Forsy, Konstantin Tjajkin och Elad Čapek också.
Ja.
För jag gillar deras Rattrapante jättemycket.
Ja. Ja, men det var kul och vi ser fram emot att åka dit igen nästa år faktiskt. Till soliga Genève. Det var varmt.
Tillbaka på hemmaplan då.
Ja.
I ett kallt och regnigt Sverige behöver man någonting som pallar trycket både ovan och under ytan.
Kan det vara ett svenskt tillverkat ur du tänker på?
Ja.
Ja. Sjösandströms Landsort.
Ja.
Kör.
Landsort var ju en modell som Sjösandström slutade tillverka för några år sedan.
Mm.
Robust dykarur utan bandhorn. Så det är som en puck med gummiband.
Ja.
Som en väldigt cool puck med gummiband.
Verkligen.
De slutade tillverka den 6-7 år sedan. Där Max där omkring. Och valde att lansera i år. Och vi fick vara med och göra en riktigt bra hands-on och
YouTube-video
på den på nya Landsort. De kommer lite olika tavlor.
En i brons också.
Ja, nu gjorde en limiterad om 100 i brons.
Sålde slut snabbt.
Yes, jag köpte en sån.
Klart,
kan man säga. Kan jag säga nu att jag köpte en sån. Riktigt cool. Sen hade de stålare. Grön tavla, blå tavla och en klassiska svarta tavlan.
Yep.
Och det här är varför jag så hovrade vi att de hade slutat tillverka den här klockan. För att klocknördar och samlare under alla år efter de hade slutat tillverka, de har frågat när ska ni börja göra Landsort igen? Den är ju jättebra. Landsorten drog till och med premium på andrahandsmarknaden och gick upp i pris för att de var så svåra att få tag i. De som köpte dem höll dem för att det var roliga klockor.
Ja.
Och den nya var en lite nättare version av sin föregångare, men med en helt uppdaterad design, lite fler val av modeller. Bara ett ruggigt bra släpp togs emot väldigt bra.
Verkligen. Så där ska de ha cred faktiskt.
Ja, och det är extra roligt att göra så, göra hands-on när klockorna är liksom verkligen i ropet. Och det var ingen som riktigt visste att det här skulle komma, men det togs emot väldigt bra både av våra läsare också.
Superkul.
Ja.
Ett annat släpp som togs emot väldigt väl var ju den du var inne och skrapade på lite tidigare.
Tudor, Pelagos 39.
Ja.
Väldigt värt att nämna deras titanare. Lite slim, mer slim. Kommit ner till 39 mm. Svart tavla, röd text. Lite sunburst. Inte så att man störde sig på det för mycket, eller?
Nej, alltså den syns ju bara i vissa vinklar. I direkt solljus till exempel.
Så det är en nättare titandykare från Tudor som kändes, satt riktigt bra på armen. Och vi fick både den på länk och på gummiband. Lånade vi hem. Gjorde hands-on på både på YouTube och på sajten. Kommer i alla fall vara med på listan över mina favoritsläpp i år.
Ja,
om den inte kul. Redan varit på din lista.
Nej, det har den inte.
Då kommer den på
jag
min.
Sparade den till dig för jag vet att du gillar den.
Jag gillar den. Jag har inte köpt den, men vi hade ju dem hemma tillräckligt länge för att jag skulle veta att jag gillar den i alla fall.
Så nej, men grymt. Jag tycker det var ett bra släpp. Jag gillar att man kör helt i titan, men man fick även med ett gummiband. Bara väldigt välbyggd klocka och listpris på strax över 40 000 va?
Ja, ja, jag tror det är där omkring.
Ja. En annan klocka i titan som inte är lika bärbar.
Rolex Sea-Dweller.
Deep Sea Sea-Dweller
ja.
I titan.
Titanmonstret, det nya som bara släpptes någon månad sedan. Eller vad
ja, precis. Vad ja. Tycker vi där?
Den är ju inte till för att användas. Den är för stor.
Men första serie tillverkade Rolexen i titan.
Ja.
Så det är lite anmärkningsvärt där i alla fall. Måste vi, och det är ett sånt släpp som fick en att höja på ögonbrynen. Ingenting som går att använda, säger du. Jag håller väl med. Men ganska oväntat. Och det är väl därför vi tar upp den, på den här, i det här avsnittet.
Ja, och jag tycker det är kul att alla varumärken pushar sina gränser till vad de kan göra. Men det är så oväntat att Rolex släpper en 50 mm, hur stor
ja,
är den?
50 mm.
Ja, 50 mm titandykare som är som är liksom ett dörrstopp. jag tror inte att det är ingenting du köper och kutar omkring med på stan riktigt.
Nej.
Om du inte
Arnold Schwarzenegger.
Ja, gymmar aggressivt.
Ja. Någonting lite mer bärbart då, som är perfekt till varje dag.
Ja, Nomos.
Nomos Club
Sport. Nomos gillar vi. Samarbetar nära med Nomos. Erbjuder väldigt mycket för klocka för pengarna.
Verkligen.
Litet innehavsmärke, kan jag säga. Ett innehavsmärke från Glass ute i Tyskland.
Mm.
Och de släppte sin nya Nomos Club Sport 37 mm med grön tavla och blå tavla.
Ja.
Och Nomos är verkligen så här, no bullshit, väldigt avskalad tysk Bauhaus-design. Jag gillar dem.
Mm. Nej, men verkligen. Vi gjorde video på dem också och det var ju lätt deras bästa släpp för året, tycker jag. En klocka som är sportig, vattentät i 200 meter, funkar liksom till varje dag.
200 meter utan skruvad krona.
Ja. Tunn innehavsverk som sagt. Bara jäkligt mycket klocka för pengarna och schyssta grejer. Så där om ni är, och de kostar typ 25 000 spänn.
Ja, det är de kring.
Mellan 25 och 30.
Instegsnomos som jag brukar säga börjar på typ 12-13 eller ja. Någonting. Och då får man deras instegsklubbsport. Vet inte om det fortfarande är så, men det var så förut. Och sen så är det bara att takta uppåt.
Mm.
Nomos dyraste klocka, om den inte är guld, är deras
World Timer.
Mm. Och den kostar typ 45 000. Eller, nu höftar jag mycket, men det är inte för mycket upp eller ner på den siffran.
Nej, men mycket klocka för pengarna levererar de helt klart. Och Breitling, om vi hoppar från den ena till den andra, släppte ju
Breitling är bra grejer.
Ja, De har hittat tillbaka till rätt spår lite mer nu, känner väl jag än. De hade ett par år där jag tyckte det var inte bra. Men nu går de från klarhet till klarhet. De släppte väl tre grejer som jag tycker är värda att lyfta. Och Navitimer släppte de först i lite olika storlekar med olika tavelkombinationer. Jag tror det var tre eller fyra storlekar. Och Navitimer är ju deras liksom Daytona motsvarighet. Liksom. En superklassisk kronograf med liksom schyssta detaljer. Med inhouseverk, B01. Och bara liksom en superklassisk klocka i branschen liksom, eller modell. Sen gjorde de en uppdaterad Super Ocean i lite olika storlekar, från 36 tror jag upp till 46, som är inspirerad av en av deras äldre klockor, men i modern take. Blev också ett ganska, det kändes som att det var ett ganska hypat släpp, men som man kanske inte har slagit riktigt som man trodde, för att jag vet inte hur många som, alltså vissa modeller säljer bara bättre än andra. Jag tycker att jag har sett för få för att vad jag trodde de skulle sälja initialt. Men det är ju en schysst dykarklocka jag tycker 42 storleken är bäst. Den sitter även bra på en mindre handled, både med gummiarmband eller länk, för en vettig peng liksom.
Breitling har gjort flera släpp under året som har sett riktigt bra ut.
Ja. Men jag tycker favoriten då, det är deras Chronomat GMT som de släppte sist av de här tre. Och då framförallt den vita tavlan som är matt med röd GMT-visare på deras uppdaterade Rollo-länk, som är en klassisk länk som de hade på sina tidiga kronomats från 80-talet.
Och fanns även med blå och grön Sunburst-tavla.
Ja, det fanns, jag tror de släppte 5 eller 6 varianter svart. Ja, ett gäng i alla fall. Blå, grön, svart, vit. Det var minst 4, det var fler. Jag kommer bara inte på de andra färgerna nu. Men bärbar storlek på 40 mm, för jag har ju bara provat kronografen innan på 42 mm. Lite för stor och köttig. Bygger en del på höjden, men det sitter ju ett automatiskt kronografverk i den. Här sitter det ett GMT-moddat ETA-verk. Men jag tycker den är riktigt snygg.
Faktiskt. Jag håller med.
Mm. Så Breitling hade ett starkt år. Patek då, för att knyta ihop säcken gällande dem, så släppte de ju i oktober, va? Nya Nautilus.
Mm.
Med en del uppdateringar.
Tyckte det var roligt med Patek, de sa att de inte skulle släppa fler Nautilus efter den gröna, så släppte de ändå Tiffany.
Men de skulle inte släppa fler 5711.
Ja. Stål.
Stål. Men den kommer ju inte i stål.
Nej, vitguld.
Vitguld.
Så den ser ut som en 5711 blå tavla i stål, men det är i vitguld istället.
Yes.
Och kostar mycket mer.
Kostar mycket mer. Men det kommer väl en stålklocka då nästa år, skulle jag väl tippa.
Man vet inte med Patek.
Jo, men det kommer. Ja, förr eller senare kommer det i alla fall. Men det som jag tyckte var intressant nu på den här är det uppdaterade låset som man har stoppat in. Så det är liksom ett helt dolt viklås med mikrojustering på varje ände.
Mikrojustering är ju jäkligt skönt. Det gillar många märken att börja med.
Ja, för det har de inte haft förut. Deras lås har varit ganska kast, rent ut sagt. Inget speciellt så. Men det nya låset ser riktigt bra ut. Och ja, det kommer en stålare för den som väntar på det nästa år, skulle jag tro. Om jag får gissa fritt. men deras bästa släpp i år var ju lätt. Och det här borde jag fastän haft med på min topplista när jag tänker efter. Deras Aquanaut Travel Time Rainbow.
Det med dubbla rader baguetter, eller?
Dubbla rader baguetter på glasringen. Alltså inre raden var med vit, alltså med diamant, baguetteslipade diamanter. Och sen var det safirer på yttre raden också, baguetteslipade.
Och kommer levereras på rött gummi.
Ja, men där kan man välja en annan färg också. Men den är bara helt grym. Jag tror den kostar 2,5 mil eller någonting.
Mm. Offensivt prissatt, rimligt. Men det är mycket stenar.
Mycket stenar. Jaha, vad har vi mer då? Ska vi kolla våra papper här. Uff, det höll vi på att glömma bort nu bara för att...
Sista sidan.
Ja, men det var ju ett annat event vi var på i oktober.
Ja. On a brighter note.
On a brighter note.
Certina.
Ja.
Släppte sin DS Plus.
Ja.
Och vad är DS Plus?
DS Plus är flera klockor igen. Kort och enkelt sammanfattat. Där man kan byta ut... Du får ett urverk med en urtavla. liksom, som är en liten, är ett litet paket.
Mm.
Som du sen kan ta ur en boett och stoppa i en annan. Och även byta band, olika länkar, läderband och så vidare. För en prislapp på runt 10 000 kronor.
Ja, och på en halv minut kan du byta boett och band.
Ja, om
du
är och bara helt ny klocka liksom.
Ja, och det kostade, priset var typ 12 och 9 eller något.
Ja, men där, mellan 10 och 12 ungefär.
Och då fick du två band och två boetter.
Yes, och sen kan man köpa till band och boetter. Och vad heter det? Mix and match helt enkelt. Beroende det. På humör och sådär.
Och vi var nere på deras lansering i Zürich.
Ja.
Och träffade deras vd, gjorde intervju med honom, Mark Ellen. Och kollade på klockorna.
Ja, det var häftigt kul. Bra släpp från Certina faktiskt, måste säga. Och på samma tema då, släpp, utbytbar boett.
Svenska Strayer Watches, svenska som har gjort Strayer en mycket mer premium version av det konceptet, kan man säga.
Ja. I större storlek, med annat urverk, andra tavelkonfigurationer, lite mer av en pilotinspirerad klockorna skulle jag säga. Så ut mer som ett mätinstrument, medan Certina klockorna är lite mer klassiska åt antingen dykarhållet eller sådär.
Och det är Ola Strayer som är grundaren till Strayer Watches, är ju industridesignern och jobbar för allt från Atlas Copco till Tesla och gjort
mycket coola grejer.
Mycket coola grejer, och han har tagit alla sina erfarenheter och bara malt ner dem i en klocka.
Mm.
Och vi gjorde ett dedikerat avsnitt med Strayer. Tog en titt på hans klockor och en annan prisklass ligger på 50 000 ungefär, svenska.
Men det är alltid kul med nya svenska aktörer som liksom sticker ut hakan och gör någonting annat än det som finns på marknaden redan. Så att, hatten av till Ola för väldigt coola klockor. Och när vi ändå berör svenska klocksläpp, så nyligen så var vi och tittade på en presentation som hölls av våra vänner på Triva.
Triva och SSAB.
Ja.
Har gjort ett samarbete med återvunnet stål.
Yes.
Och
fossilfritt stål använder man till att tillverka sina klockboetter numera. Och det här kommer vi skriva om, vi har inte gjort det än, men det kommer komma upp på sajten. Lite mer kring det här släppet och vad det är för någonting. Klockorna går att förbeställa nu, ett visst antal släpps till våren. Men här får man en Triva-klocka i fossilfritt stål för typ 6 000 spänn, va?
Ja, för det är automatiskt urverk då.
Yes.
Vilket är någonting som Triva inte brukar göra.
Nej. Det här är kul grej och väldigt, alltså så här, annorlunda. Triva gör ju annorlunda grejer och hittar på, liksom gör klockor av illegala vapen som har smälts ner och klockor av plast.
Återvunnen havsplast.
Exakt. Och nästa var då fossilfritt stål.
Just det. Alltså på riktigt i samarbete med svenska SSAB. Stålbolaget.
Stålbolaget.
Stålproduktionsbolaget.
Ja, så håll ögonen öppna på Ecotime. Inom kort kommer det komma upp någonting gällande det här släppet.
Jaha, hur mycket har vi missat nu från 2022?
Skitmycket antagligen.
95%.
Nu har vi snackat i vadå, typ en timme?
Vi fick med det som vi tycker är viktigt. Har vi missat någonting, mejla eller skriv till oss.
Skäll på oss, för all del. Det förtjänar vi.
Och se fram emot en massa poddavsnitt nästa år med intressanta gäster och intressanta ämnen som är klockrelaterade, förhoppningsvis.
Det får vi väl hoppas med tanke på att det är en podd om klockor vi driver. Nej, men med det sagt, prenumerera på podden, prenumerera på vår YouTube, håll utkik på sajten. Det kommer komma upp en hel del här i mellandagarna och i början på nästa år. Vi kommer åka på ännu mer resor, hålla ännu fler event. Vi kommer gasa ännu mer på alla fronter, så håll er uppdaterade genom våra medier, följ oss på Instagram.
Och herregud, skriv till oss om ni vill komma på event. För ja, vi kommer ju ännu fler events också.
Var inte blyga. Det kommer komma en hel del events. Skriv gärna om ni har preferenser på vad ni vill se för någonting, så blir det lite lättare. För vi har ett x antal platser som vi kan dela ut till våra lyssnare i mån av plats, för det är inte alltid det finns. Så bli inte ledsna om vi säger att ni inte får komma, för det, ja, vi vill att ni ska komma, men ibland går det inte. Är det så vi avslutar året, eller?
Ja.
Du håller på att tappa det här nu, säger
jag.
Du,
nej,
du
jag är lugn. Jag tycker det är god jul och gott nytt år.
Ja, verkligen.
Så god jul ses och gott vi 2023.
Det gör vi. Ha det bra. Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.